Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon, nu är det 1 november och det är tredje dagen med normaltid och visst är det ljusare på morgnarna. Idag är Ingrid Karlsson och Timo Heino som ska köra programmet. Och i programmet så ska vi få lyssna på Claes Holmgren som är organist som flyttade tillbaka till Gävle men är på väg bort igen. Sofie Halvarsson, en präst, kommer kanske att upplysa oss lite om Allhelgona helgen. Och i panelen så sitter Lotta Bålman, Kenneth Lutti och Per Piscator. Och de kommer att ledas av Mats Åmvall. För några år sedan så hörde jag en bit med Lars Berghagen. Hösten spelar på stuprörsflöjt. Jag har faktiskt inte hört den låten sedan dess. Men passar den inte bra att börja det här programmet med? Hösten spelar på stuprörsflöjt. Rain, rain, rain. Rain, rain, rain.
Hösten spelar på stuprörsflöjt. Det drillar, det strilar och plaskar. Det sköljer, det polar och spolar förnöjt i storstadens brunnar och vaskar. Sommarens lusta finns inte kvar. Än får jag gå här och sakna. Hösten är mera förutsägbar. Träden står blyga och nakna. Kajorna flockar, kyrkorna står. Språngfångens hösttrogna gäster. Svarta och lika som pepparkorn. Kurar som huttrande präster. Hösten spelar på stuprörsflöjt. Det drillar, det strilar och plaskar. Det sköljer, det pålar och spolar förnöjt i storstadens brunnar och vaskar. Regn, regn, regn. Regn, regn, regn. Ligger vi alla i samma korg som sett potatis till våren. Sommaren ryms i en fingerborg som bara blir mindre med åren. Hösten spelar på stuprörsflöjt. Det drillar, det strilar och plaskar. Det sköljer, det pålar och spolar förnöjt i storstadens brunnar och vaskar. Regn, regn, regn. Det sköljer, det polar och plaskar. Regn, regn, regn. I storstadens brunnar och vaskar. Regn, regn, regn. Det drillar, det strilar och plaskar. Regn, regn, regn. I storstadens brunnar och vaskar. Regn, regn, regn. Det drillar, det strilar och plaskar. Regn, regn, regn. I storstadens brunnar och vaskar. Regn, regn, regn. Detta regn.
Ja, Lars Berghagen, han sjöng ju Hösten spelar på stuprörsflöjt. Och jag kan nästan gissa att inte många av er hade hört den här låten med Lars Berghagen. Ja, då går vi över till namnsdagar. Ja, namnsdag, idag, 1 november. Det är ingen som vi ska behöva gratulera, för 1 november är det allhelgonadagen. Men då kan jag ju tala om vad ni kan gratulera resten av veckan. 2 november, Tobias och Tim. 3 november, Hubert och Hugo. 4 november, Sverker. Och 5 november, Eugen och Eugenia. Och då är det Alla helgons dag. Och söndag 6 november Gustav Adolf. Och det är ju Gustav Adolf-dagen och det är minne av Gustav den andra Adolfs dödsdag 1632. Och det är allmän flaggdag i Sverige. 7 november, Ingerd och Ingela. Och då är det kladdkakans dag om det är någon som vill baka. Det var så här att jag kände Claes Holmgren för länge sedan när jag jobbade på biblioteket. Nu ska vi få lyssna till Claes Holmgren som är organist som har spelat in Gävle-musiken Bo Linde på orgel. Här, vi börjar med ett litet stycke som heter Fantasia.
Ja, och då sitter jag här med Claes Holmgren som är organist och tonsättare får vi kalla dig. Du kom tillbaka till Gävle för några år sedan.
Alldeles riktigt. Det är drygt 3 år sedan nu som jag återvände hit till det som är min hemstad.
Och under de här åren du var borta härifrån, var var du någonstans?
Då har jag varit på Gotland. Jag har varit i domkyrkan som domkyrkoorganist. Under nästan 30 år blev det.
Domkyrkan i Gotland, den är vacker.
Ja, det är den. Sankta Maria, ärevördig, gammal medeltida kyrka. Och ett ytterst levande rum idag som bjuder på många intryck.
Hur är orglet där att spela på?
Ja, där finns det ju många orglar. Jag hade förmånen att få vara med och driva en hel del orgelprojekt. Så dels en symfonisk orgel i tämligen litet format men ypperlig kvalitet från 1890-talet. Och sen så det stora projektet som jag fick slutföra alldeles innan jag slutade min tjänst där, det var ju att återskapa renässansorgeln från 1599 som nu står på Västläktaren. Jag skulle säga inte bara nationellt intressant instrument utan internationellt.
Men det är en orgel med pipor på.
Det är pipor och det är, i renässansorgeln är det faktiskt ännu äldre pipor än 1599. Man återanvänder material som man menar är för reformatoriska. Så den äger många rara pipor.
Hur kom du på idén, tänkte jag säga, att du blir organist?
Ja, det lär vara tämligen tidigt, nästan så att jag inte minns det själv, att jag lär ha uttryckt till mina föräldrar att jag ville spela orgel. Och sen i tidig skolålder så närde jag också en önskan om att få spela orgel. Då är jag väl kanske så där en 8-9 år. Men det blev inte så. Det fick vänta ytterligare några år. Jag spelade piano. Och sedan i tidiga tonår, då först kom jag fram till en orgel. Och sen blev jag fast.
just den här utbildningen? Man kan gå olika utbildningar.
Ja, det kan man väl kanske, men ska man bli organist och liksom jobba i kyrklig sfär, så som jag ju har gjort hela mitt liv, då är det ju kyrkomusikerutbildningen, organistklassen som det kallas. Man går på en musikhögskola och sen kan man naturligtvis välja olika inriktningar inom det här området.
Men det är många år.
Det blev ett antal år och man blir ju aldrig fullärd. Jag har försökt under alla mina år i professionen så där att leka student och ständigt hitta bra pedagoger att möta som kan ge impulser. Så jag tycker aldrig man blir fullärd. Jag har känt mig som en student hela livet hittills.
Här i Gävle, hade du någon speciell mentor då?
Ja, det var ju Gunnar Tyrestam som blev min riktiga mentor. Han var ju pensionerad när jag mötte honom i tidigt 1970-tal. Men han betydde väldigt mycket för mig, inte minst min hållning genom alla dessa decennier som kyrkomusiker. Så har han funnits som en slags ledstjärna, vågar jag påstå. Han betydde mycket för mig.
Sen vet ju jag att du har intresserat dig för en viss tonsättare som också var Gävlebo, Bo Linde. Varför då?
Ja, därför att Bo Linde har skrivit så högkvalitativ musik. Jag tycker väldigt mycket om honom som tonsättare. Och därför är det ju extra spännande att han skrev också två stora orgelkompositioner. Dels ett verk som han skrev redan tidigt 1950-tal när han studerar musikhögskolan, och sen ett verk som han skrev 1959 under sin Spanienresa. Och det sista verket där, Fantasin då från 1959, det tycker jag är ett av de allra finaste orgelverken som har skrivits under 1900-talet i svensk orgelrepertoar.
Träffade du Bo någon gång?
Nej, tyvärr blev det inte så. Tyvärr.
Då kan väl jag få skryta med att säga det att jag träffade Bo många gånger eftersom jag jobbade med hans fru på biblioteket.
Ja, trevligt. Jo, Britt-Marie fick jag ju förmånen att lära känna, och deras son Ulf naturligtvis. Goda möten under många, många år har det blivit med de båda.
Det förstår jag. Då tycker jag vi lyssnar lite grann på musik.
Trevligt.
Men vi fortsätter att prata. Jag vill prata orglar med dig. Hur många olika sorters orglar har du spelat på, Claes?
Oj, det har jag tappat räkningen över. Det är många instrument naturligtvis. Små, stora. Och varje orgel är ju en solitär. Varje orgel som en individ man möter och som man applicerar musik på. Och somliga orglar passar ju bättre för en viss sorts musik eller en viss tids musik, och andra passar mindre bra för detta. Man applicerar ju musik oftast utifrån ett orgelinstrument. Om man ska möta en orgel, man ska ha en konsert på ett instrument, då väljer man ofta repertoaren utifrån instrumentet, vad som liksom är kongenialt med just den orgeln.
De här stora kyrkoorglarna, det är ju en massa, nu säger jag, pinnar. Tänk om du trampar fel?
Ja, det är lätt att trampa fel, men det trampa i klaveret, det gör man ofta. Ja, en orgel är ju stora instrument liksom, av symfonisk karaktär. Så där. De kan ju ibland vara oöverskådliga, men så farligt är det egentligen inte.
Det hörs inte ut till församlingen.
Åh, jo, det gör det nog.
Får du bestämma, om du ser alla de här noterna framför dig då, får du bestämma vilka knappar du ska dra ut och sådär?
Ja, det är ju lite olika. Och det är lite olika i olika tider sådär. Men det finns ju barockmusik, till exempel fransk barockmusik, som tydligt talar om vad tonsättaren har för intentioner och vill ha för registreringar. Bach är ju mer sparsam. Den tyska skolan är mer sparsam med sådana anvisningar. Och sen kliver man längre framåt i tiden, så är det också olika skolor. Fransmännen är ofta lite didaktiska och vill gärna tala om vad det är för klangvärdar man ska skapa med en orgel. Medan kanske den tyska skolan skriver mer nyanser som intentioner på orgelverken. Lite slarvigt sagt så, men det finns olika skolor och olika sätt att berätta det där för tonsättare. Det skiftar också genom tiderna.
I stora kyrkor, Claes, då har jag fattat att du ser aldrig församlingen.
Ja, det är ju lite olika. Så där, om jag nu tänker på det jag har suttit i 30 år, så i Visby på den orgelläktaren tämligen högt upp och långt borta liksom ifrån den sittande församlingen. Men jag har aldrig upplevt att det har varit ett problem. Man har ändå en kontakt med människorna som lyssnar.
Man har det?
Ja, men det tycker jag. Den där gemenskapen som man talar om i både konserter och gudstjänstsammanhang, den mäter man ju inte i meter, utan den har helt andra måttstockar.
Någonting som jag tycker är fascinerande med orgel, det är det att ibland låter det så tyst och fint och så sen brusar det på väldigt.
Ja, och då är det ju olika registreringar, alltså olika mängd stämmor man använder. Och då följer man ju, om man nu spelar repertoar, då följer man ju tonsättarnas anvisningar på ett eller annat sätt. Och när man improviserar, spelar själv, så ja, då följer man de intentioner man i stunden har, hur man vill registrera, vad man vill skapa för något. Och orgen har ju en väldigt rik palett. Man kan ju lite slarvigt jämföra den med en symfoniorkester. Man instrumenterar ju som interpret, som organist. Man instrumenterar musiken med hjälp av orgen.
Men när du gjorde Bo Linde då, det tog tid?
Ja, det tog tid en gång i tiden att spela in, att studera in musiken. Den är inte helt lätt. Och sen har jag ju då haft förmånen att kunna ge ut nu hans orgelkompositioner i en notutgåva. Det var väldigt roligt. Jag tyckte det var ytterst angeläget eftersom hans musik är så bra. Och det tar tid. Och det är ju så med ett förlag, och man ska bolla fram och tillbaka. Och det är problem som ska lösas, men jag är väldigt glad över den där utgåvan. Den blev väldigt fin, tycker jag själv.
Jag har spelat orgel en gång. Det var en sån här, vet du, skolorgel. Man trampar med bägge fötterna. Har du spelat sån någon gång?
Jag har. Jo då, det har jag. Många gånger. Det är fint. Jag tycker om de här orgelharmonierna, som man säger, eller tramporglarna. Man har ofta sett på dem lite nedlåtande, men jag spelar mycket hellre på en tramporgel än vad jag gör på en elorgel eller ett elpiano eller någonting annan forma leksak.
På min tid när jag gick i småskolan, då var det ju fröken som trampade orgel och så sjöng vi psalm på morgnarna.
Föredömligt.
Men du, Claes, var spelar du nu någonstans? För du har ju inte gått i pension än.
Nej, när vi flyttade hit, Anton och jag, så försökte jag gå i pension, men det lyckades inte så bra. Första året så var jag i Falun, i Falu Kopparberg. Och sen 2 år nu ungefär så är jag infångad till Älvkarleby Skutskär. Där tjänstgör jag nu här fram till januari. Och där har jag trivts väldigt fint. En god och fin och sund arbetsplats med fina medarbetare.
Ja, din man Anton Linnerhed, han är ju också kantor eller organist som det heter. Det blir ingen rivalitet mellan er?
Nej, inte på det området i alla fall. Vi flyttade ju hit för att Anton blev utnämnd organist i Bollnäs. Men sen flyttade han efter 2 år till Gästrikekustens pastorat med säte framförallt i Hille, där han ju är nu. Men som sagt, nu flyttar vi till Gotland och då blir han organist i Busch pastorat på den östra sidan av ön.
Ja, här slog bomben ner alltså, för när jag kom hit och talade Claes om att nu är vi på väg tillbaks till Gotland.
Så är det. Det var många pusselbitar som hamnade på plats så där. Anton har börjat läsa teologi och hans tanke är att prästvigas så småningom, om Gud vill, för Visby stift. Och incitamentet var egentligen huset som vi nu flyttar till och har köpt, Atlingbo prästgård, där Anton växte upp under sina första 5 levnadsår. Så att han återvänder verkligen hem. Och jag återvänder nog också hem till mitt andliga hem, även om Gävle är min hemstad och Gävle har också en stor plats i mitt hjärta, så är ändå Gotland nog mitt andliga hem.
Och med det så önskar jag er båda jättelycka på Gotland.
Tack så hjärtligt. Tack för det.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i höst och upplev storslagen dans med Kullberg, magi med Kalainer Häckner, en hyllningskonsert till Svante Thuresson, humor och allvar med Ösnujen, Olof Wretling och 3 lite äldre systrar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap, till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
I inslaget med organisten Claes Holmgren så spelade han även Fredrik Sixten Toccata Festival.
Min kollega Mats Åhnvall, han har en liten fundering.
Frågan om det var bättre förr och sämre nu eller tvärtom lär väl aldrig få något riktigt svar. Vars och ens personliga preferenser avgör ju till syvende och sist vad som är bättre och vad som är sämre. Men en sak tycker jag mig kunna konstatera när det gäller jämförelser mellan då och nu. Allting, nåja, rätt många saker, var mindre förr, eller större nu om man så vill. Låt mig ta en handfull exempel. Vi på radion gör ju program och intervjuer, men vi gör också en sak till, nämligen väljer musik. Och här är min första spaning när det gäller vad som var mindre eller som i det här fallet kortare för, nämligen låtarna. Alltså poppen, rocken, slagen. Man behöver inte gå särskilt många årtionden tillbaka för att upptäcka att standardlängden på en låt var ungefär 2,5 minut, ibland kanske 3 minuter. Förmodligen var det singel- eller EP-formatet som begränsade längden på låtarna. Därför var det en mindre sensation när Bob Dylan 1966, mitt i 3-minuters-epoken, kom med albumet Blond on Blond, där en av låtarna var hela 9 minuter och 27 sekunder lång. Numera är 4 minuter snarast en sorts minimilängd för en låt. Poplåtar som är betydligt längre, säg 5-6 minuter, är vanliga. Närmast en fördubbling på några decennier, med andra ord. Vi kan ta ytterligare ett exempel, och nu tror jag alla vet vad jag talar om. Kanelbullarna. Människor som i mogen ålder försöker tänka på sin barndoms kanelbullar ser framför sig en bulle som är kanske 7-8 centimeter i diameter. Det skulle uppfattas som höjden av snåljoperi om något fik skulle få för sig att sälja så små kanelsnurror. Nej, dagens kanelbulle är åtminstone 12 centimeter i diameter. Ta med ett måttband nästa gång ni fika så får ni se. En ökning med 35-40% alltså. Och på tal om fik, en kaffekopp i äldre recept motsvarar ungefär 1,5 deciliter. Nu konsumeras kaffe i jättemuggar på kanske 3 deciliter, minst. En standardkopp kaffe på våra vanligaste kafékedjor innehåller 470 gram kaffe enligt deras hemsidor. Det betyder i volym 470 centiliter kaffe, det vill säga nästan 0,5 liter kaffe. 0,5 liter. Ännu en spaning. Spelfilmen. 1980 öppnade Sveriges första multibiograf under namnet Filmstaden. Och därmed splittrades de gamla invanda föreställningstiderna 7 och 9 på enfilmsbiograferna. Och vad hände? Spelfilmen som tidigare hade behövt vara högst 1,5 timme för att rymmas inom dessa klockslag kunde plötsligt svälla ut i det oändliga. Vanligaste längden idag är cirka 2 timmar, men mastodontfilmen på 2,5 upp till 3 timmar är inte alls ovanliga. Har det blivit bättre filmer? Ja, säger jag. Men okej, jag kanske får mothugg. Jag tycker ju till exempel att den 5,5 timmar långa Fanny och Alexander faktiskt håller hela speltiden ut. Så har vi romanerna. Visst har de blivit tjockare. Kanske inte varje enskild bok, men i typ genomsnitt. Jag misstänker att detta med att skriva böcker på datorn istället för med maskin eller rent av för hand faktiskt öppnade för dessa massiva ordflöden. Datorn bjuder liksom inget fysiskt motstånd på samma sätt som en facitmaskin eller rent av pennan mot ett papper. En avslutande spaning. Hamburgarna. På den tiden när hamburgerställena hette Sibyllas gatukök, ja, då kunde man beställa en 75 grams eller en 90 grams hamburgare. Vill man ha mer, ja, då fick man begära dubbla burgare. Nu är standardstorleken faktiskt 150 gram. Och den finns också att få som en dubbel. Vi är snart uppe i Supersize USA och vi har kommit en bra bit på väg. Men ska vi ändå spana in i framtiden så kanske vi går i motsatt riktning. I tider av bättre hushållning med våra resurser kanske vi kommer att få se lite mindre kanelbullar, lite tunnare romaner och lite mer normala storlekar på kaffemuggarna. Men spelfilmen på 1,5 timme, det är nog att hoppas för mycket. Jag heter Mats Romvall. Kan man få en kopp kaffe? Honolulu.
Här. Bland mina uppgifter så är en av dem att ansvara för musikutbudet på Radio Gävle. Och då händer det att det brukar dyka upp mejl i min brevlåda från personer som har spelat in någon låt och som vill att vi spelar den i radion. För att vi ska göra det vill vi att artisten ska vara från vårt sändningsområde och att låten ska vara bra och passa vårt utbud. För någon vecka sedan dampte ner ett mejl med en låt som passade våra premisser. Så här stod det i mejlet. Hej, jag heter Sofie Jäderberg och kommer ursprungligen från Järbo. Jag har bott på flera olika ställen men har nu hamnat i Gammelboning i Jädraås där jag har en egen gård. Jag skriver och framför egna låtar och den här låten Stay on your track skrev jag för länge sedan men spelade in den i en studio i Gävle nu i mars. Jag har även gjort en musikvideo till låten som nu ligger på YouTube. Då tycker jag att vi ska lyssna på Sofie Jäderberg med sin låt Stay on your track.
You pull up beside me, say hey little lady. What are you up to? Where is the change? I looked into your big brown eyes. Said I'm calling for life and no more lies. You smiled to me, say I wanna know how you made up those precious gold. I'm
gonna tell you what I mean. Look around you and you will see, 'cause there's some people walking hand in hand, and there's some people staring at the end. But I am a dreamer, and I am a believer. Gotta stay on your track. Never lose your view, get out of cycles. Life ain't so hard as you sometimes believe. Should I ring the alarm so I can make you see that your thoughts become your reality? You gotta stay sharp and follow your needs. You smile to me, say I understand. I go out there now and make my own commands. 'Cause there's some people walking hand in hand, and there's some people staring at the end. But I am a dreamer, and I am a believer. You gotta stay on, stay on your track. Never lose your view, get out of sight. You got to stay on your own track. You got to stay on your own track. Should I ring the alarm so I can make you see that your thoughts become your reality? You got to stay on your to me, say you understand. You go out there now and make your own comments.
Visst är det kul med nya låtar. Men nu ska vi lyssna på en som är veteran, Orup, Stockholm. Och jag måste säga, jag var i Stockholm i helgen och tacka lov att jag bor i Gävle.
I'm väldigt kallt. Jag trodde allt jag skulle vilja bli begraven här i Stockholm. Nu vet jag inte ens om jag vill stanna kvar. Vi gick på alla ställen vi besökte, alla människor vi såg, de ter sig inte lika vänliga idag. Jag borde åka härifrån, jag borde resa någonstans, men jag stannar kvar. Jag borde resa till där flickorna är varma och förstå.
Förmiddag. Agneta Sjöblom heter jag och det här är mina favorittips för veckan. Gävle, historia genom en målning. Vad berättar en gammal målning om Gävles historia? Äldre målningar och fotografier är källor till vår historia. Föredraget utgår från en målning från omkring 1850 på vilken de västra delarna av Gävle avbildas från Heliga Trefaldighets kyrktorn. Föredrag med byggnadsantikvarie Ulrika Olsson som ingår i föreläsningsserien Historien händer här och är på Länsmuseet idag tisdag klockan 11.30 och imorgon onsdag klockan 18 repriseras föreläsningen. Och ikväll tisdag Förändra världen med humor om Johill i ord och bild. Daniel Ogden, före detta engelsklärare vid Uppsala universitet, föreläser om hur Johill använde humor i sina sånger och skämteckningar för att främja arbetarnas rättigheter i USA. Ogden tar även upp Johills mer seriösa och ibland sentimentala sånger och lägger fram en tidslinje över hans tid i USA baserad på egen forskning. Det blir föreläsning och frågestund i Gävle stadsbibliotek på Nygatan 25 idag tisdag klockan 18. Och imorgon onsdag är det bluesjam. Spela eller lyssna på Musikhuset Sjömanskyrkan klockan 19-21.30. Och på torsdag är det lunchmusik in Paradisum, en konsert inför allhelgona med Daniel Larsson på orgel i Heliga Trefaldighets kyrka klockan 12.30 på torsdag. Och Candlelight Concert på fredag. Medverkande är Staffans kvartetten och Joakim Andersson orgel. Bachs är Tröstevisa, Koppången och Gammal Fäbosalm är några av de stycken som kanske kan vara musik till tröst inför allhelgona helgen. Kyrkan är utsmyckad med extra många tända ljus och det finns möjlighet att tända ett ljus. Staffans kyrka på fredag klockan 17. Och på fredag, det spökar. Spökvandring i den mörka fredagskvällen för att träffa spöken och andra mystiska väsen från Gävles och Gästriklands historia. Häxor, drunknande sjöfarare, dödgrävare och spöken av fattiga spinnhusflickor. Lär dig mer om vilka spökena var när det var i livet. Det blir även frågesport. Spökkvällen är ett samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och teatergruppen Pegasus. Och det är på fredag på Länsmuseet Tomt klockan 18. Och slutligen på söndag, Mozarts Requiem. Framför Heliga Trefaldighets vokalensemble, musiker och Gävle symfoniorkester, solister och Marcus Edgar dirigerar. Heliga Trefaldighets kyrka på söndag klockan 16. Tack för mig.
Tack snälla Agneta för det. Jag måste få fråga, ska du gå och lyssna på någonting?
Ja, jag blir lite intresserad av den här spökvandringen. För jag utgår ifrån att det är för vuxna. Och sen naturligtvis Staffans kyrka med Candle Light.
Ja,
tycker jag låter
jag tänkte
vackert.
På våran tid, hör du. Inte fanns det spöken och häxor, inte kunde vi gå och titta på något sånt där?
Inte alls, och nu är det ju oerhört populärt med alla de här vandringarna för barn på dagtid också. Nej, det fanns inte. Det var ju en helg i väldig stillhet.
Ja, nej, men jag måste få bara tala om här att redan i fredags började springa hem hos mig med Halloween-barn.
Ja, och det var riktigare, va?
Och det var igår, det var det riktiga.
Igår det var riktiga,
så
ja.
Att de kom fredag, de kom lördag, söndag var jag inte hemma. Och igår hörde jag att nu kan ni klä ut er och gå ut. Och jag tänkte, nej, låt dem inte komma idag också.
Ja, det är ju en importerad företeelse.
Ja, visst. Vi tar emot väldigt mycket, tycker jag. Ja. Men däremot tycker jag det är fint med allhelgona helgen.
Absolut, absolut.
Det är en helg som har vuxit, eller hur?
Ja, och i stillhet och ro och eftertanke.
Vi ska ju träffa vi får besök av en präst, Sofie Halvarsson, snart. Och det ska bli intressant att höra hennes version av det hela.
Och förändringen.
Ja,
mycket intressant.
Ja.
Tack, Ingrid.
Nu ska vi lyssna på La Camisa Negra med Sean.
No por pobre y feo me pero antojao. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oí, hija.
Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa.
Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 punto.
Jag heter Åke Sahlin. Tänk om vi kunde flyga som örnarna. Tänk om vi kunde förflytta oss bakåt i tiden. Tänk om vi hade flera liv. Ja, sådana tänk om har vi alla lite till mans sysslat med, kanske framförallt under barndomen. Men nu är vi inga barn längre, vågar jag påstå. Men tänk om kan också ha en annan innebörd. I klimatdebatten, som för övrigt var rätt osynlig i valrörelsen, talas det allt mer om att vi måste ställa in oss på att tänka om. Alltså, vi kan inte tänka, handla och bete oss som vi gjort de senaste årtiondena. Vi måste alla omvärdera hur vi handskas med naturen, med djuren, ja, med allt det levande. Annars kommer inte den här fantastiska planeten att överleva. Just nu känns det som om de allra flesta människor i den privilegierade delen av världen och bland de människor som har extra mycket råd allt mer struntar i vilken situation vi hamnat i. Vi flyger som aldrig förr, shoppar, köper inte ekologisk mat i den utsträckning vi borde och så vidare och så vidare. Jag, mig, mitt verkar gälla. Jag tänker på mig själv och min familj, så får andra göra som de vill, verkar vara förhärskande. Vad ska till för att vi på allvar ska vakna upp och förstå vad som måste göras? Vi kommer att hamna i nödsituationer framöver. Runt om i världen är det redan ett faktum. Massiva bränder, enorma orkaner och skyfall som dränker allt i sin väg. I vår del av världen har vi kommit undan förhållandevis bra ännu så länge. Men det är bara en tidsfråga innan vi också kommer att utsättas för miljökatastrofer, förorsakade av vårt sätt att leva och inte tagit ansvar för det vi egentligen vet att vi måste ta ansvar för. Om vi vrider ytterligare på orden tänk och om, kan vi förstås hamna på det vackra begreppet omtanke. Att ställa om till ett mer hållbart samhälle handlar ju rätt mycket om att visa omtanke om naturen och om de kommande generationerna, ja, allt levande. Just nu håller vi på att utrota djurarter i ett svindlande tempo. Djur som vi aldrig kommer att få se och uppleva mera. Det gör mig så sorgsen att vi människor inte kan hejda oss och inse vad vi håller på med. Det är verkligen brist på omtanke. Då kommer vi till slut till själva kärnfrågan. Det känns förljuget att tala om att vi människor förstör planeten. I själva verket är det ju de rika människorna som i stor utsträckning står för det mesta av förstörelsen. Vi tillhör ju de rika länderna, så vi svenskar tillhör i stor utsträckning bovarna. Men andelen miljardärer i Sverige ökar ju oerhört snabbt. Och är man miljardär, lever man ett liv som i väldigt stor utsträckning bidrar till miljöförstöringen. Många flygresor, dyra levnadsomkostnader som i sin tur är kopplat till mer utsläpp av giftigt avfall. I min värld skulle dessa miljardärer beskattas väldigt mycket mer än vad som görs idag. Har man så mycket pengar ska man också bidra mer till att rätta till det som gått förlorat. Jag vill slutligen skicka en passning till er alla kära lyssnare. Fundera på allvar över vad du som enskild individ kan göra för att förhindra den fortsatta destruktiva utvecklingen i världen.
Love is Blue från 68 tror jag den var, och Love is Blue, men jag tycker vi kan säga att Love is Red, kärleken är väl röd, och allra helst till en sån här helg. Eller hur?
Precis.
Jag hälsar välkommen till våran präst idag, Sofie Halvarsson.
Tack, hej.
Hej. Jag har bjudit in dig bara för att vi är lite nyfikna på allhelgona helgen.
Ja. Den ligger ju framför oss nu då,
precis.
Helgen som kommer. Och det är ju egentligen den enda kyrkhelgen under hösten, får man säga.
Ja, det lär det väl bli, precis. Ja. Exakt.
Hur länge har kyrkan firat den här högtiden?
Ja, precis. Som jag har förstått det så har alla helgona varit sedan medeltiden ungefär. Och den kom till för att, alltså helgon är ju... människor som har levt ett liv som pekar på Gud på något vis, liksom förebilder och så. Och att ett annat ord för det här är också martyrer, som är sådana som offrar sig för sin tro. Och det fanns så många sådana ett tag, så att man kände ett behov av att samla alla, liksom, att minnas alla på en dag. Så det är så alla helgorna kom till.
Lite som, mer rationellt då.
Ja, precis, som vi liksom samlar då, alltså, för det finns mycket annars. Så det har ju funnits då i, ja, från när vi var, när det var katolska kyrkan. Mm. Men sen så har den, jag tror att i Sverige så har den inte kommit hit förrän liksom ganska sent på 1900-talet, liksom, som en dag som vi firar. Så.
Mm.
Mm.
Det är, ibland säger man alla helgons dag och ibland säger man alla helgon och helgen. Alltså, är det samma sak eller är det olika saker?
Ja, alltså, vi säger alla helgon och helgen, men egentligen består det i kyrkans tradition av två dagar. Det ena är alla helgonadagen som är på lördagen då, det är alltid en lördag mellan 31 oktober och 6 november, så den lördag som infaller. Och dagen efter är alla själars dag. Och det är egentligen då, som, det är då vi minns liksom alla själar, alla döda och så. Och ja, men det har liksom blivit lite att hela helgen är att vi minns de döda liksom.
Mm.
Mm.
Men idag, 1 november, var det ju alla helgons... Nej, får säga, allhelgonadagen var idag, tror jag. För det var ingen namnsdag. Utan det var allhelgonadagen heter idag.
Idag?
Ja.
Ja, okej.
Okay. I almanackan.
I almanackan, ja. För det finns ingen namnsdag utan nej. Att det är...
Okej,
okay, ja. Så det är ut... Man blir lite... Men i år faktiskt måste jag säga, det här med barn som springer och klär ut sig, det var ju mycket ihop för några år sedan. Så, så körde de ihop alltihopa.
Mm.
Ja, du tänker på Halloween.
Ja,
och det.
Ja. Det här jag har ju försökt sätta mig in i Halloween då. För det här. Nej, men och Halloween inträffar ju alltid 31 oktober. Mm. Och därför blir det ju ibland att, eftersom... Ja, alla helgonsdag infaller den lördagen som är mellan 31 oktober och 6 november, så kan det ibland bli ganska nära i tid eller till och med samma dag.
Mm.
Men det är ju två helt olika traditioner. Halloween är ju från en keltisk tradition som kom in i USA på 1800-talet och sen har vandrat hit ganska sent. Och den, ja, den har ju ett annat ursprung. Då, som jag har förstått det som, så var det ju att man... egentligen är det liksom en högtid för att fira att sommaren var slut och liksom det nya året började lite 1 november, tänkte man, den här keltiska högtiden. Och att också kopplat då till att man ville fira allhelgonsdag och med de döda. Och man var lite rädd att det skulle komma onda andar eller häxor eller så. Så då klädde man ut sig för att skrämma bort de här onda andarna eller häxorna. Och samtidigt så tände man också ljus för att vägleda de döda. Så att det är ju lite... ja. Det är lite en annan tradition än den, än den kristna, liksom. Även om den handlar om döden, kanske.
Men, ja, för det är ingen kristen grej, liksom.
Nej, egentligen. Nej, det skulle man väl inte säga, tänker jag. Så.
Nu har det ju blivit kommersialiserat, ja. Sånt som mycket annat, egentligen.
Precis, ja. Och jag tänker att idag så kanske man inte klär ut sig på Halloween för att man vill skrämma bort onda andar, liksom. Utan det är ju mer som en fest, ett firande.
Mm.
Och på ett vis så tänker jag väl att, ja, även om, liksom, även om det inte är en kristen tradition, så tänker jag att vi alltid har ett behov av att liksom närma oss det svåra med humor ibland, liksom att leka med det, och att det är väl ett sätt att göra det, tänker jag, på Halloween.
Göra det ofarligt.
Ja, exakt. Ja, exakt.
Mm. Ja, men nu tror jag för det här är ju på lördag, det är alla helgons dag. Mm. Då tror jag vi slipper se utklädda barn. För nu är det så långt ifrån.
Exakt.
Ja, då har det gått nästan en vecka.
Ja. Mm. Ja. Men du, alla helgons dag, i regel, visst är det öppet i kyrkorna då?
Ja. Det ser lite olika ut, men precis, det brukar ju vara någon slags minneshögtid då i kyrkorna. De senaste åren traditionellt var liksom en gudstjänst där man läser upp alla namn på alla som har dött under året, så tänder man ljus för dem. Och vi kommer ha lite annorlunda i år, för vi har märkt att man kanske inte vill sitta en hel gudstjänst, och under pandemin så gjorde vi lite annorlunda eftersom det var svårt att samla alla på samma gång. Så då hade vi lite ett öppet kyrkorum där man kunde komma, och vi hade skyltar med namn på de som har dött för varje månad, och så kunde man komma och tända ett ljus och så kunde man sitta sitta en liten stund i kyrkbänken, så kunde man lyssna till musik som spelades eller texter som lästes. Och då var det några som satt kort tid och några som satt lång tid. Så det har vi liksom fortsatt med nu, så det ska vi göra även på lördag, för att det finns liksom, vi såg att det var väldigt uppskattat liksom, att göra så.
Nu ber jag om ursäkt, Sofie, du kanske ska presentera dig.
Jaha.
Var du är präst någonstans?
Ja, jag jobbar framförallt i Heliga Trefaldighets kyrka. Liksom. Jag är ju präst i Gävle församling då, men jag är främst i city-delen kan man säga. Tomaskyrkan och Heliga Trefaldighets kyrka.
Har varit länge?
Ja, jag prästvides, eller inte så länge, prästvides 2020. Så sedan dess har jag varit här då i Gävle. Trivs jättebra.
Nu har ju inte Heliga Trefaldighetskyrkan, det finns ju ingen kyrkogård till den egentligen, utan det är ju kyrkan bara som ligger där. Men jag tycker jag tillhör ju Bomhus kyrka, eller tillhör jag tycker den är väldigt vacker, och jag åker alltid ut där just den dagen, för det är så vackert med alla ljus.
Precis. Ja, jag har en kollega som sa att liksom, hon brukar tänka på när man tänder ljus då på kyrkogården, att det ser ut som en stjärnhimmel, och att det liksom, då kopplas vi ihop liksom, det jordliga med det himmelska liksom, det eviga livet. Liksom. Det är väldigt fint att se alla ljus. Liksom. Vi har ju i city då, har vi ju, eller i centrum, de här skogskyrkogårdarna och i kapellen och sådär. Så de finns ju.
Ja, det är en vacker sed. Om man tittar lite utanför landets gränser då, firar man de dödas dag på andra håll i världen? Det enda jag vet är i Mexiko, den här Dia de Muertos, tror jag den heter.
Ja,
men de dödas dag med skelett och grejs.
Ja, vad tänker du på? Eller menar du alla själar? Så där, den
jag vet inte riktigt vad jag menar.
Nej, jag vet inte riktigt heller faktiskt exakt. Men jag tror att man... Fast det är sant i och för sig. När jag var utomlands förra hösten så vet jag att det var inte så många andra som pratade om alla helgonen. Men vi svenskar som var där var liksom, men nu firar vi alla helgonen. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut riktigt i andra traditioner. Det får jag kolla upp mer.
Ja, men det dödas dag i Mexiko är lite känt.
Ja, men det är väl kanske något annat, eller?
Jag vet inte vilken helg det är. Det har jag ingen aning om. Men det är en dag där man liksom klär ut sig till... Man har sådana här svarta dräkter med skelett på. Sånt.
Men är det inte då man sitter på kyrkogården och äter mat?
Det skulle inte förvåna mig. Jag vet faktiskt inte.
Jag för mig att de tar mat och vin och så med sig och sitter och liksom...
Det låter ju trevligt. Ja. Det kanske är någonting för Svenska kyrkan att rekommendera.
Ja, nej, men jag tror att vi alla behöver sätta och liksom närma oss att vi är dödliga liksom, och döden och så. Det är ju annars en ganska, i Sverige är ju det, man vill ju inte veta om det här med döden liksom. Det märks ju, i många länder tänker jag att man, det, jag vet inte, man har närmare till det på något vis, men vi är ju ganska så här, döden, men jag tycker det är fint liksom att kunna närma sig den liksom och minnas dem man saknar och så.
Ja, det är ju lite en, vad ska vi säga, som jag sa, kärleks helg sådär. Man tänker ju tillbaka med kärlek på vad man har mist för någonting.
Exakt.
Men jag tror att personligen tror jag att det har ökat väldigt med åren. För jag, som jag sa förut, att för en 25 år sedan, så jag har ingen minne av att det var så mycket folk som gick på kyrkogårdarna och så då.
Nej, precis. Jag tror att
ni får nu be om ursäkt här. Nu håller de på och borrar här ovanför också.
Ja, vi fortsätter som
vi är. Ja, vi kan prata högt. Nej, men precis. Det har jag förstått det som att man började tända ljus vid 1950-talet ungefär. Så att, och det, för det tänker jag, det här med tända ljus har ju ökat generellt i kyrkan. Vi är liksom, Svenska kyrkan är ju luthersk kyrka. Och då med reformationen så kastade man ut mycket av det här liksom, symboliken och tända ljus och så där. Det var ordet som var det viktiga, predikan. Men nu liksom börjar ju det där komma tillbaks, eller det har gjort det ganska mycket. Och det är ju verkligen fint att få tända ljus liksom. Det är ju,
Jag personligen går ju som sagt bara i Bomhus kyrka. Och där är det ju öppet att man kan dricka kaffe och gå in i kyrkan och tända ljus och sätta sig och lyssna till musik.
Ja.
Ja, för det här du sa om era nya tradition att ha öppet hus, så att säga, och man kan komma och gå lite. Det är på lördagen.
Det är på lördag mellan...
söndag är det vanlig högmässa.
2 och 6. Ja, då är det vanlig högmässa. Sen är det också lite konsert och sådär under helgen brukar det vara. Precis.
Just det. Och det kanske vi tog upp i...
Agnetas favorit, det tror jag tog upp Heliga Trefaldighet, att det var någonting.
Och det kan väl inte sägas nog många gånger, men det är Mozarts Requiem.
Ja.
Och sen är det delar av symfoniorkestern.
Ja.
Det lär vara fullt hus.
Ja, precis.
Tror jag. Exakt. Bara klockan 16.
Ja.
Ja, men spännande. Mm. Är vi nöjda så, Ingrid, eller har vi något mer att fråga om? Jag ser här nu att vår tekniker tog hela på Det dödas dag i Mexiko, det är den 2 november.
Okay.
Så det är ju på höstkanten. Sådär.
Ja, precis.
Ja, jag vet inte. Har du något mer? Tycker du att... Ja, man kan inte göra så mycket mer än tända ljus. Jag såg att nu kan man ju även ringa och beställa.
Ja.
Det... Att om någon... Exakt. Var det Fonus eller någon som kan... går ut och...
Jasså, om man själv har förhinder.
Ja. Ja, men det går bra. Vi har skickat ut, när vi skickar ut då från kyrkans håll, så det går jättebra att höra av sig till någon av oss, så kan vi tända ett ljus för den, om man inte kan komma till kyrkan.
Det kan man.
Det går jättebra att höra av sig, liksom. Så ber vi för den i kyrkan och tänder ett ljus och så.
Vilken service.
Ja, ja, det kan vara svårt för alla att komma ut, liksom.
Ja, jo. Så att, och det finns ju de som bor... en bit ifrån Gävle.
Ja,
som
precis.
Kanske
ja,
har sina anhöriga kvar.
Mm. Ja, men exakt. Ja.
Ja, men då säger vi väl tack till dig, va? Eller vad säger du?
Ja. Ja.
Tack Sofie.
Tack.
Sofie Halvarsson från precis. Svenska kyrkan i Gävle.
Yes.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Reklam. Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården Mortomoa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen. Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet spf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag, hör av dig till oss. Du når oss på 026 62 39 40 eller via e-post info@senioradion.se.
Jones föddes 1924 i Alabama. Hon flyttade som treåring till Chicago med sina föräldrar. Vid 15 års ålder vann hon en amatörtävling med sin sång. Hon blev en av Sally Martin Gospel Singers och hon spelade piano och ledde en kyrkokör. Hennes röst gjorde avtryck i Chicagos nöjesliv och hon uppmärksammades av Lionel Hampton som erbjöd henne jobb som vokalist i sitt band. Hampton har hävdat att det var han som ändrade hennes namn till Dinah Washington. Men det var ägaren till The Garrick Stage Bar, Hugh Sherman, som enligt henne själv gav henne namnet. Mellan 1943 och 1946 sjöng hon med Hampton. Och medlemmar av Hamptons band ackompanjerade henne på hennes debutplatta Evil Girl Blues. Och när hon lämnade Hampton hade hon redan fått epitetet Queen of the Blues. Men det har hon ju inte ensam om att ha kallats. Hennes första 10-topp-placering kom 1948 med en cover på Fats Waller's Ain't Misbehaving. Hon hade totalt 27 ettor på Rhythm & Blues-listan fram till 1955. Vi ska lyssna på henne i Big Long Sliding Thing från 1954.
Been trying to find my daddy with that broke down piece of junk. Ask everyone to help me, cried help me if you can. You'll know my daddy, he's that trombone playing man. Where is my daddy? Tell me where's my daddy with that big long sliding thing. I even asked a man that played a steel guitar. He said that you don't need him to be moved 8 to the bar. He brought his amplifier and he hitched it in my plug. He planked it and he plunked it, but it just wasn't good enough. 'Cause I need my daddy with that big long sliding thing. Well, then a knock came at my door. I said, my daddy's back. I opened up the door and there stood Piano Jack. He said, I came to do some tinkling on your piano keys. I said, don't make me nervous. This ain't no time to tease. Just send me my daddy. Send me my daddy with that big long sliding thing. I asked him how it was done. He said, I blow through here. Then I work my fingers and my thumb. I slide it right out. Then I slide it back again. And I get a lot of wind. And then I slide it back again.
Under de kommande åren gjorde Dinah flera plattor med blues, popcovers, mainstream och till och med country. Till exempel Hank Williams Cold Cold Heart. Hon ackompanjerades under en tid av en ung Joe Zawinul som senare var med och bildade bandet Weather Report. 1959 hade hon sin allra största hit med What a Difference a Day Makes. Och hennes sista riktigt stora hit var September in Rain 1961. Men trots framgångar i popbranschen lämnade hon inte jazz och bluesbaggen helt förrän in på 60-talet. Då hon i likhet med Ray Charles satsade på nattklubbsuppträdanden och ballader om med större orkestrering. Och kritiken var inte nådig. Dinah fortsatte med sina uppträdanden ända fram till 2 veckor före sin död den 14 december 1963. Då hon avled av en dödlig dos av alkohol och bantningspiller. Hon får avsluta dagens dos av blues med Mayo Williams' melodi The Blues Ain't Nothing But a Woman Crying for Her Man, inspelad i november 1962. Thank you.
dessa drömmar som ner i glömskan dras. Det kommer upp till ytan sent vid tomma glas. Smälter som den första snön, fallen för att dö. Men det vilar där på botten av vardagsdagars sjö. Jag ser ett bortglömt liv vid ett kargt och finat fält. Ett övergivet hus, ett träd som vinden vält. Men kanske någon någonstans har tankarna just här. Vid en namnlös by längs vägen, vid ett gammalt ståtligt träd. Vägen hem, bort från änden tar oss aldrig hem. Vart den går vet väl ingen, men vi hoppas att den når. Försöker minnas röster, jag undrar hur det gått. Så mycket som man grunnar på en lång och nattlig färd. En gammal man på spark, man undrar vart han är på väg. Vägen hem, vart går den, den tar oss aldrig hem. Vart den går vet väl ingen, men vi hoppas att den når. Mörka natten hör man tiden gå. Jorden ligger nedbäddad i snö som skimrar blå. Trötta själar går till sängs och blundar somnar in. Jag äger inte mycket, men min dröm är min. Vägen hem, bort från den, den tar oss aldrig hem. Var vi går vet väl ingen, men vi hoppas.
Östen med resten, låten heter Vägen hem, det kanske ingen missade. Nu är det dags för veckans åsiktsmaskiner att komma till tals i panelomgången denna vecka. Jag säger välkommen till Lotta Bålman, tack. Kenneth Lutti och Rolf Wingemar.
Tack.
Ja. Ska vi börja med det som har inträffat senaste tiden i Gävle? Skjutningen i söndags var det, borta vid Sjömanskyrkan. Och på lördagen var det en man som hittades svårt skadad på Rådhustorget, också mitt i stan. För att inte tala om skjutningen i Sandviken förstås, för ytterligare någon vecka sedan. Så har liksom våldet tagit grepp här nu?
Det verkar ju så. Man blir ju lite rädd för att det sker ju dagtid nu. Ja, tidigare undvek man ju att gå ut på kvällarna och nätterna. För att då, jag vet, det var ju många år sedan redan man varnade vanligt folk, skulle jag bara säga, för att gå på torget. För att det var så mycket. Men nu verkar det som man måste undvika att vara ute på dagen också. Mm. Det är det som är skrämmande.
Mm. Och så är Lotta, du som har en bakgrund i juridiken.
Ja, det som hände på lördagen med misshandeln där, åtminstone grov misshandel verkar det ju vara. Det är väl sånt som hände tidigare av och till. Det våldet har vi haft här i stan. Men skjutningarna är ju Det är ju oerhört skrämmande, kan jag tycka. Och just det här att det sker på dagtid, att det sker ute bland andra människor. Och då är ju risken stor att helt oskyldiga personer träffas, så att säga, ja, och skadas.
Det har ju inträffat förr på andra håll i landet.
Ja, precis, precis.
Och så var det utanför Vallbergsskolan också. Jag vet inte om det var dagtid eller kvällstid, det minns inte jag.
Det var nog kvällstid.
Ja. Vad säger Kenneth?
Ja, det är ju banditer som skjuter banditer, får man komma ihåg. Det är pojkar och grabbar som inte belastas av några studielån direkt.
Mm.
Men jag håller med att man skjuter på allmän plats på dagtid, så är det ju verkligen oroväckande. Men nu har de ju tagit en kille för det här, så att
det har de
verkar
gjort,
vara snabbt uppklarat.
Ja. Jo, polisen var ju, det var ju alldeles nära polishuset.
Så ja,
var,
alltså de verkar ju inte så... Ja, vi är inga genier direkt, de där krammarna. Men klart att det här fylleslagsmålet på Rådhustorget, det har ju hänt många gånger.
Mm.
Men den här grabben i Sandviken som har skjutit det, eller, att allting verkar bara relatera till gängkriminalitet och narkotikauppgörelser, så vitt man kan förstå.
Att, och då diskuteras det ju flitigt så här, hårdare straff, dubbla straff om man är kopplad till gäng, eller... starta fler fritidsgårdar, mer resurser till skolan och så vidare. Det är som två linjer där som aldrig verkar kunna förenas.
Men grunden är ju att det finns en marknad för knark. Så länge den finns, så kvittar det hur man gör med ungdomsgårdar och med flera poliser och så vidare. Så att jag tror inte att ger man polisen mera resurser och åklagarna, så det kommer ju inte hjälpa om marknaden finns kvar.
Mm.
Så det är ju den man måste sätta stopp för. Och marknaden, det är tydligen alla samhällsskikten nu som, så att säga, kopplar av och nyttjar narkotika. Mm. Det är där problemet ligger. Men ett annat problem, det är där polisen och åklagarna. Har de resurser att sköta allting nu, vardagsbrott och sånt där? Har de tid med det överhuvudtaget idag? Om man råkar ut för någonting annat än en skjutning, så att säga.
Lotta?
Jag tror man ska jobba på flera fronter. Det här med fritidsgårdarna tror jag, och att jobba tidigt med ungdomar tror jag är jätteviktigt framåt, så att säga. Men sen när det gäller utredning av brott och att bekämpa det, så ja, det spelar ingen roll hur många poliser man får om man inte jobbar på rätt sätt. Och det menar jag, det gör inte svensk polis nu. Det ska bli väldigt intressant att se vad den här nya regeringen gör, och justitieminister. När det gäller rikspolischefen tycker inte jag att han lyckas sköta sitt uppdrag, för att det gäller ju att jobba så, inte ha massor av chefer inom polisen som man har nu. Inte sänka kraven när man ska rekrytera nya poliser, utan hålla. Det finns många bra poliser, men de måste ju få jobba på rätt sätt med spaning, med tipsinhämtning, så att man vet vad som rör sig i samhället.
Gör man inte det nu?
Det gör man ju delvis inte. Det behöver man bara prata med... ja, nuvarande och tidigare pensionerade poliser, så hör man ju vilket missnöje det är. Det här brukar ju Leif G.W. Persson ta upp, och han har kanske inte rätt i allt, men det här har han definitivt rätt i, menar jag. Och det krävs mycket tanke och att omorganisera sättet att arbeta.
Kenneth, har du några tankar?
Ja, jag är bara att hålla med. Kanske lite förvånad över de hårda orden av polisen, men det håller jag också med om, att uppklaringsprocenten är ju inte särskilt imponerande, det måste man säga. Och att de sänker kraven på polisutbildningen, det är ju också skapa problem för framtiden.
Mm.
Att det måste vara, man måste höja lönerna och statusen med polisen, så enkelt är det väl.
Mm.
Sen de förebyggande åtgärder. När jag var ung, då var jag på Brynäs ungdomsgård varje kväll, i stort sett.
Mm.
Och där, men sen när man hade barn och hade barn på förskolan och skolan och sådana, så såg man ju redan där vilka grabbar, för det var ju bara grabbar som låg illa till. Och det var förmodligen där man måste börja, redan i förskolan.
Mm.
Sen är det för sent, i grundskolan är det ju för sent. Va?
Det var någon klok politiker som uttryckte det så här, att bygga en fritidsgård är dyrt, att inte bygga en fritidsgård är mycket dyrare. Det är ganska klokt sagt. Vi ska ta och kasta oss över nästa ämne, och det handlar om Nobelstiftelsen och Jimmie Åkesson, som är den enda partiledaren som då inte är inbjuden till Nobelfestligheterna som kommer snart. Vad har ni för reflektioner om det?
Ja, det är ju så att Jag trodde ju att Nobelstiftelsen stod över det här politiska käbblet så att säga. Men i och för sig, de har ju helt rätt. De får ju bestämma själva vilka de vill bjuda in och så vidare. Om vill Åkesson gå så kan han ju köpa en plats. Det är ju inga problem. Så han kan ju komma ändå. Men som sagt var, jag trodde att Nobelstiftelsen var neutral i det fallet. Så att man inte ägnar sig till politiskt ställningstagande på det sätt som är så tydligt nu.
Ja, det är ju en tydlig markering. Det kommer man inte ifrån. Vad säger Lotta Bollman?
Jag håller inte med Rolf riktigt. Jag tycker det är viktigt med värdegrunden. Och den värdegrund som finns för Jimmy Åkessons parti, det stämmer väl inte riktigt med vad som ligger bakom Nobelstiftelsen och till exempel fredspriset och andra pris. Så att jag tycker de är helt i sin rätt att göra det här urvalet.
Ändå är ju Sverigedemokraterna nästan ett regeringsparti. Kan man inte tycka ändå att Åkesson är tillräckligt etablerad för att bli inbjuden?
Jag tycker fortfarande det handlar om värdegrunden och vad de har i bagaget, och jag tycker det ständigt poppar upp sånt också.
Vad säger Kenneth?
Ja, alltså Nobelstiftelsen bjuder in vilka de vill. Och nu hade de tackat nej till Irans ambassadör. Även om ambassadörerna alltid är välkomna. Men det är klart att Jimmy Åkesson bör ju inte sitta där inne i värmen. Alltså det är ju rätt att markera mot det, en fascistpartiets ledare. Det är, jag har inga invändningar alls mot det. Det är bra om man får stanna utanför.
Men har han inte varit med någon gång tidigare på
Nobelpriset? Nej, han har varit med. Nej.
Kan det inte vara så då att det här ställningstagandet från Nobelstiftelsen innebär på något vis att Sverigedemokraternas offerroll förstärks? Alltså de har ju levt mycket på att vara underdogs och anti-establishment och sådär, men eller?
Jag tror att det är stor risk för det. För att de som har röstat på partiet, och det är trots allt väldigt många, konstigt höll jag på att säga, de tycker nog att det är en helt fel behandling så att säga.
Kenneth?
Ja, men det kan man stå ut med, tycker jag. Jag menar, det finns ju inga förutsättningar för att Jimmie Åkesson ska kunna bli bjuden. Han uppfyller ju inga värdegrund, talar du om, och det är väl det som är det viktiga det här. Så att jag tycker det är bra.
Man får ta risken, menar du, att offerrollen förstärks?
Ja, de har ju alltid haft på sig den här självbunkande attityder, så att det är...
Lotta, vill du säga någonting?
Ja, jag håller med Kenneth, det är väl inget nytt.
Okej. Då ska vi byta ämne fullständigt, skulle jag vilja säga. Jag såg ett reportage i tv för inte allt för länge sedan som handlade om konstgjort kött. Det ser ut som kött, smakar som kött, men är inte kött. Är det framtidens måltid på våra tallrikar?
Jag tror att det är det.
Ja.
För att...
En saftig biff som inte är biff alltså.
Nej, men alltså det är ju så här att kossor, de är ju inte önskvärda idag, för att man varnar ju för att äta rött kött. Och jag såg att i Australien, där hade man ju förslag på att införa en utsläppsskatt på kött på kor. Och det innebär att det blir ju ännu dyrare, så att kött kommer ju att bli en lyxvara i framtiden. Och det innebär ju att vi blir flera människor på jorden, så vi behöver ju mat. Och på det sättet så kommer ju köttet att bli en lyxartikel. Men sen är ju nästa fråga, det här kött som är kött, vad är det för kött? Kommer det smaka som oxfilé eller entrecote eller någonting sånt där?
Det kan man säkert forska fram olika.
Kan man fortfarande beställa en biffstek med lök eller en oxfilé? Det vet jag inte, men det blir ju stora industrier i så fall som ska ta fram det här. Vad får det för verkningar miljömässigt och så vidare?
Det vet man ju inte.
Det vet man inte.
Nej. Det som de visade upp på tv-skärmen hemma hos mig, det såg verkligen äkta ut så vitt man kan se då. Lotta, vad tänker du?
Ja, jag tänker att inte vill jag ha kött som inte är kött, utan då föredrar jag att äta fisk och grönsaker. Och andra livsmedel än kött.
Kenneth, är du...
Det är självklart att vi måste gå över till mer vegetarisk föda. Annars klarar vi inte av någonting på jorden. Men jag äter varken biff eller konstgjord biff, utan jag äter mest fisk och lamm som är köpt av bonden. Så att, men det, alltså, vi har inte råd med den här lyxkonsumtionen som vi har idag. Och det här med utsläppsskatt på korna, det tycker jag är utmärkt. Alltså. De släpper ut oerhört mycket
metan.
Ja. Så att, även om det känns väldigt konstigt och liksom roligt på något vis, men det är ju ett faktum. Det är, så är det ju, va?
Hittills när det gäller framtidens mat så har man mest pratat egentligen om insekter och sånt där, att man kan göra hamburgare av gräshoppor och gruvetånd.
Ja, det går ett rött streck någonstans.
Det gör det.
Ja, för det känns det, alltså. I alla fall. Men man, att räkor är också en sån, det är också en sån här som man egentligen inte borde äta kanske, men människan har förmåga att anpassa sig, så att det är klart att så småningom går vi nog över till mer vegetariskt.
Mm.
Det tror jag.
Mm. Lotta?
Ja, jag tror som Kenneth att det blir mer vegetariskt.
Vad heter det? Antikarnivor. Karnivor är alltså köttätare.
Alltså, jag äter nog gärna en god bit kött någon gång då och då. Det gör jag.
Mm.
Men sen tycker jag fisk är väldigt gott.
Mm.
Skaldjur i den mån det finns så.
Aha.
Är överkomligt.
Mm.
Mm.
Musslor är ju havets räddare.
Mm. Mm. Så är allergisk mot musslor.
Vadå?
Jag är allergisk mot musslor.
Aha, okej. Okay. Då kan det inte bidra till miljöförbättringen av det skälet.
Ja.
Rolf?
Nej, men det är ju så här att jag vet, en gång i tiden så hade jag en arbetskamrat som tänkte sig att helt ersätta vanlig kost med kemikalier, alltså med piller, tabletter och liknande, för att han räknade ut och tog reda på vad kroppen behövde för näringsämnen. Så att han såg till att skaffa det, och så att kroppen fick ju allt den behövde. Men magen och tarmsystemet bröt ju samman då, för att där fick ju inte tillräckligt med arbete. Så man måste ju inta sån föda också som gör att magen och tarmarna arbetar. Mm. Det där är ju en avvägning hela tiden.
Att leva på piller, det låter som en dålig science fiction variant.
Ja, han försökte det.
Det låter tråkigt framförallt.
Ja.
Det är klart det var tråkigt, men ja, han var ungkar och han dessutom så var han långdistanslöpare, så han räknade med att han var tvungen att ha exakt viss mängd av olika kemikalier och så vidare.
Mm.
Sen är en annan sak, vi vet ju aldrig vad vi får i oss för någonting, för att jag tycker redan idag så kan man ju köpa räksoppa utan räkor och sådana där saker.
Mm. Mm. Mm.
Och, så att, men hur det är med lamm och grisar, så jag vet inte hur det är med utsläppen där, om det blir utsläppsskatt på dem också så småningom.
Ja, det är mycket möjligt.
Ja, det är nog kossorna som är värsta.
Som är värsta, ja.
För lamm är ju någonting oerhört gott som man, det har man sett över axeln att det smakar rull, och det gör det ju faktiskt inte, för det är fantastiskt gott.
Mm.
Ja.
Det var med får som smakar kofta, va?
Ja. Det är det som smakar kofta.
Ja. Och det ser man ju aldrig ut i handeln.
Nej. Får. Men det är ju samma sak. Det importeras ju väldigt mycket björnkött och gnukött och sånt här till Sverige, men vi ser ju aldrig det i affärerna.
Mm.
Så att de går ju till storköken och de här industrierna som tillverkar olika maträtter. Så att där finns det ju, men jag kan inte gå ut och köpa björnkött eller gnukött. Så att
och inte vildsvin heller, fast det finns så gott om vildsvin.
Ja, det finns väl på en del ställen.
Gör det det?
Ja.
Mm. Har du smakat det?
Nej, jag har inte gjort det.
Mm. Jag har ätit björn en gång i tiden.
Mm.
Jag kommer inte ihåg hur det smakar, men det var i Finland, så där äter man ju mycket björn.
Ja. Okej, vi lämnar maten och måltiderna och kastar oss över ytterligare ett ämne. Jag läste en undersökning som visade att vi svenskar i stort sett, generellt alltså, har och har haft en ganska ljus bild av tillvaron och framtiden, trots alla orosmoln och sådär. Sådana där mätningar gör man regelbundet, och någon gång tidig höst så förändrades balansen mellan mörk syn och ljus syn, så att nu är det fler som ser ganska dystert på sitt eget liv och tillvaron i stort. Har ni några reflektioner kring det? Hur känner du, Lotta? Är du optimist eller dysterkvist?
Jag är nog så gott som alltid optimist. Man har väl kanske något dipp då och då, men alltså, har man varit med så länge som jag och som vi, då vet man ju hur det har varit, och man vet till exempel det här med räntorna nu, man vet att det var räntor på 15-20%, och man anpassar sig efter det. Jag har en känsla av att dagens unga människor, det har varit så lätt, och det har ekonomiskt gått så galant, och så plötsligt så blir det lite motgångar, och det är klart, jag kan ju tycka att till exempel kriget i Ukraina då, och allt runt det tycker jag är fasansfullt, och det funderar jag på, vad ska hända i världen. Mm. Och man är rädd för, tycker jag, ett tredje världskrig.
Mm.
Men i övrigt, alltså, om man får en lågkonjunktur, ja, det har vi ju tagit oss igenom tidigare faktiskt.
Mm.
Så det gäller väl någonstans att hålla ut och tro på att det ordnar sig.
Bita ihop och gå vidare.
Precis, ja, precis.
Hur gör du?
Ja, jag vet inte. Jag har aldrig haft några problem med, liksom, med omvärlden, mer än kriget i Ukraina och kriget i Vietnam och sånt där. Men personligen har jag ju aldrig varit någon dysterkvist egentligen.
Mm.
Även jag minns ju mitt första hus, då hade jag 14% ränta på det lånet. Så att vi har ju varit med om både det ena och det andra.
Mm.
Nu har man en ränta på kanske 2-4%. Och det är ju liksom, ingenting egentligen, även om det är mycket larmrapporter i media.
Mm.
Men man måste ju vara optimist, annars var det ju, förfärligt.
Mm. Vad säger du?
Jo, jag har samma inställning, för att jag tänker på det med räntorna. Jag kommer ihåg en gång när det var dags att lägga om lånen, så då fick jag en ränta på 8%. Jag var överlycklig då och tyckte det var rena vinsten, så att säga. Men det är väl det nu att jag har tänkt efter då på början på 90-talet när det var så dåligt, att jag tänker efter vad som hände då, hur man själv upplevde det. Och jag tyckte inte man upplevde det så farligt, så att säga, att man gick igenom det där, så att säga.
Mm.
Klara av det oavsett att det var problem med räntor och annat. Men nu kanske det blir lite mycket som staplas på varandra. Mm. Så att säga.
För det är inte bara räntorna, det är
både räntor och el och sen
och
just det här
och elpriser och sånt
med inflationen och med att kriget, så att säga, har kommit så nära oss. Det är väl det som skrämmer många människor, tror jag. När man börjar prata om att man ska börja försvara Gotland och så vidare. Mm. Om man tittar på Nordkalotten, vad som händer där. Att NATO börjar ansamla sig där uppe och så vidare. Det är väl det som är lite obehagligt, så att säga.
Mm. Men
jag tror ju i och för sig att vi kommer att gå igenom det hela som vi har gjort tidigare.
Det sägs ju att vi i vår generation, 40-talister, början av 50-talister antar jag, vi är den första generation som, där följande generation kommer få det sämre än vi. För vi har ju varit osannolikt privilegierade, får man säga. Eller hur?
Det är sant.
Men nästa generation, alltså våra barn och barnbarn, inte minst, de får det sämre. Hittills har det alltid varit så att en generation har fått det bättre än sin föräldrageneration. Och den kurvan är tydligen bruten nu, då. Sägs det, de som spår in i framtiden. Tänker ni så också? Eller är det bara jag?
Jag är född på 40-talet med utedass och massa obekvämligheter. Men den här klassresan eller bekvämlighetsresan som jag har gjort, den är ju fantastisk. Och mina barn, de klarar sig bra. Men det som oroar mig lite grann, det är ju barnbarnen man har. Vilken värld får de leva i och växa upp i?
Mm.
Och miljöfrågor och allt med annat som ligger. Men det är klart att vi har ju haft det bra. Men mina barn har haft det mycket bättre än vad jag hade.
Mm.
Så att det är ju...
Barnbarnen var du inne på, de kommer väl att leva fram till 2070 eller någonting sånt där.
Ja.
Möjligtvis. Lotta, gör du någon reflektion kring detta?
Ja, jag måste instämma med Kenneth, och jag tycker just det här med miljön och klimatpåverkan och tongångarna nu i riksdagen och från nuvarande regering, om vi nu ska hålla oss till Sverige, då blir jag lite skrämd.
Mm.
Och det ser jag som stora problem framåt i tiden, och där gäller det ju att man någonstans tror på vad vetenskapen säger.
Mm. Ja. Det är inte alla riksdagsledamöter som gör.
Nej, och det... Det tycker jag är väldigt oroväckande.
Mm. Rolf, du får sista ordet här.
Jaha, ja, jag tycker nog att det är bra att den här regeringen nu får bekänna färg. För att de har ju lovat så mycket här, de olika partierna och så vidare. Nu äntligen får de ta ansvar, så att det kanske innebär att det blir helt annorlunda inställning vid nästa val om 4 år. Alltså, för att då ser man vad de här partierna har lovat och vad det har blivit av de här löftena. Och inte minst från Sverigedemokraternas sida, som ju är väldigt styrande nu, och när de äntligen får ta ansvar, så att säga, så kanske det visar sig att det kanske inte blir så bra som de har lovat.
Mm.
Så att det kan nog bli hårda 4 år, men sen kanske det blir annorlunda.
Det återstår att se, som är en fras som man ofta hör i radion nu för tiden. Vi säger, sätter punkt och tackar Rolf Ingemar, Lotta Tack. Bohlman och Kenneth Lutti inte minst. Och nu är det någonting helt annat.
Nu ska vi se vad som händer i veckan. Idag mellan klockan 13 och 14.30 fortsätter seniorsatsningen vid Hedvigslundshallen. Man kan där spela pickleball, gå innebandy och boccia. Ni kan ta er dit bland annat med buss nummer 4 mot Andersberg, hållplats Hedvigslund. Träffpunkterna i Gävle centrum har öppet vardagar 10-12 och 13-16 om inte annat anges. På Brunnsgatan 59 händer följande imorgon klockan 10.30. Det är fotoutställning Vernissage, Gävle med omnejd, samverkan med Tullbomsgården. Utställningen finns att se fram till den 30 november. På torsdag klockan 10-12, SeniorNet, seniorer lär seniorer använda digital teknik. På fredag är det öppet 10-15 och klockan 10.30-11.30 spelar Bo Christer populär musik. Korv med bröd kostar 10 kronor. Aktiviteten livesänds via träffpunkternas Facebook-sida. Kaplansgatan 10 bjuder på följande. Idag klockan 14.30 är det boktips med Gunilla från biblioteket. Bokcykeln kommer. Passa på att få lånekort, låna böcker och filmer med mera, med mera. På onsdag klockan 16.30. 50 år med bilder. Lasse Halvarsson kasserar och visar bilder från 50 år med kameran. Begränsat antal platser. Och på fredag är ni välkomna till Brunnsgatan 59 mellan klockan 10 och 15. Nästa tisdag är det Karin Faglunds tur att ta på sig headsetet och programleda direktsändningen av Seniorradion mellan klockan 9 och 11. Ni får då bland annat höra Rolf Wingemar prata med Desiree Kjellberg om Fängelsemuseets seniordag. Blivande polisen Emil Jonasson berättar om sitt yrkesval. Anna Mäler från Konsument Gästrikland, hon ger konsumentråd hon. Och så blir det Agnetas favoriter och blues med Sven-Erik Lundberg. Nyhetspanelen består av Björn Widegren, Våkovera Boman och Carl-Axel Blad. Och glöm nu för all del inte seniorönskningen. Vi kommer att vara på olika platser i jämna veckor för inspelning. Den här veckan besöker vi Tixelbo trygghetsboende i Sätra. På fredag klockan 17 här på Seniorradion 102,7 sänder vi det programmet. Ni kan även lyssna på programmet via webben. Surfa till seniorönskningen.se och klicka på program i menyraden. Observera att det verkligen ska vara ett ö i webbadressen. Varje tisdag klockan 13 sänder vi Seniorblues med Sven-Erik Lundberg och det är en repris från 2020. Vill ni höra på gamla låtar från förr? Ja, då kan ni göra det på söndagsmorgnar klockan 9-10 då Radio Gävle sänder från stenkaka till singel 30-60-tals musik nonstop. Det var allt för den här gången. Tack för mig!
Reklam.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070 332 19 26.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Lendias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direkt levererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8, Roslagsstoppet, som har Lendias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, och nu tänker Seniorradion tacka för sig för idag den 1 november. Och tacka, det gör Ingrid Karlsson och Timo Heino. Och vi önskar er alla en jättefin helg, tänd ett ljus och tänk på era anhöriga som har gått bort. Och varför inte, Timo, vi slutar med Arthur Bilk. I can't stop loving you.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.